I veckan så läste vi en profetisk varning på en hemsida av en kvinna som heter Tricia Tillin. Och det var så här att när vi började våran tjänst, Elvar och jag, så var det hon som faktiskt betydde mycket för oss. För hon gav ord på allt som hände. Det är ju så att lilla Sverige, det kommer ju saker och ting ofta i efterhand. Och det är redan liksom dragit iväg halvvägs över jorden då. Hon skriver så här. Och det jag säger nu, det kan vi ju bekräfta.
Vad heter hon,
sa du? Tricia Tillin. Jag upplever en stark känsla av att mycket snart kommer jag få möta den mest utmanande och farligaste förförelsen hittills. Den kommer att vara så listig och så tilldragande att det nästan är omöjligt att stå emot den. Den lögnen som nu kommer ser inte ut att vara uppenbar och tydlig, vill du lära. Nej, den kommer att vara attraktiv för den kristne och se helt biblisk ut. Men den kommer att vara så listig och så kraftig att den kommer att orsaka en delning i världen. Den kommer att orsaka en delning i kyrkan. Den kommer till och med att orsaka en delning i familjer och mitt bland vänner. Den kommer att dra med sig alla som inte är vakna. Den kommer att utmana och pröva den starkaste tron. Den kommer att pressa oss och ge upp och dras med och följa med den stora skaran. Det kommer att krävas en tro på en fast grund för att kunna stå emot. Och så skriver hon så här. Ni som har följt mig, ni vet att jag hade en exakt liknande upplevelse strax innan Toronto-välsignelsen bröt ut 94. Jag hade ingen aning då, skriver Tricia, vilka följdverkningar det här skulle få för hela kristenheten. Jag kan bara då säga att ur detta så kommer det Elvor säger nu, kommer ur detta. Varningar om andliga katastrofer. Ja, det är många bedjare på våran sida då, som bland annat vi själva som har fått. Man kan ju inte göra mycket åt drömmar och syner och allt det här som man får. Det är bara att liksom förmedla det. Och så ska det ju prövas då. Stämmer detta med Guds ord och så vidare. Tricia Tillins dröm tyckte jag var intressant. Bedjande människor har fått varningar om katastrofer som kommer. Det är ju tydligt andliga sådana här då. Jag var i en liten grupp och en ledare tog dem utanför ett hus. Det var väldigt ödsligt och torrt, men han sa, titta nu mot horisonten. Plötsligt följde som eld från himlen ner på jorden. Och det bildade en stor tidvattenvåg. Som kom rakt mot oss. Mannen ledde oss in i huset. Och så hörde vi hur stormen drog över huset utan att skada oss. Det sitter en kvinna här idag som heter Elvor Olin. Hon har haft en exakt likadan dröm. Och jag tror det var första mötet med Parousia Mission. Så kommer den kille in och säger så här. Ja, men vad märkligt, säger han. Jag var på möte i en dröm i natt i ett gult tegelhus. Är det gult tegelhus? Och förra också skolan var det gult tegelhus. Och då kommer det en jätte, och tittar jag ut genom fönstret, sa han, och då kommer det en jättevåg emot oss. Och vi bara sjunker ner och ropar, Gud hjälp oss! Och så försvinner vågen över huset utan att huset skadas. Det låter ju nästan som de här byggningsmännen, va? De här sand och klippan och det. Och Herren, han har varnat på olika sätt att det är något starkt på gång, alltså från mörkrets sida. Det kommer en falsk ande som utgjuts för att bedra dem som inte ger kärlek till sanningen rum. Det står det ju, om vi ska prova det, så står det ju andra till två, va? Och sen står det i första Johannes 4 att det som kommer kallas också för antikrists ande. Alltså istället för Kristus, skulle man kunna översätta det. Har Gud ett rike och en kung, så vet vi ju vem som är superkopiator nummer ett. Han vill ha likadant, va? Det kan du läsa om i Jesaja 14 och så andra Korinthierbrevet 11 och 14. Då står det att han är mästerkopiatorn, va? Han vill förskapa sig. Han vill göra precis det Gud har. Vill han ha. Har han ett rike och en kung, så vill han göra likadant. Lite barnsligt, va? Den första varningen som vi överhuvudtaget hörde om det här som kommer var genom en amerikansk förkunnare som besökte Sverige 1984. Det var intressant, för just 1984 så bildades ju saker i vårt land, tror jag det var. Då varnade han för en falsk väckelse som kommer att komma innan Jesus samlar in vetet. Då kallade att varna, har jag skrivit här då. Herren börjar tala till oss på flera sätt. Det är ofta så här att när han vill träna oss, så släpper han oss mitt i där det rör sig, så att man får liksom i realtid uppleva saker. Herren har visat oss på många olika sätt också att det kommer en katastrof emot oss. Så nu gäller det att stå fast på klippan. Och jag ska säga er som det är, att jag läste en bok som heter George Warnock. Den heter Tabernaklet. Det är Let the Rain. Jag såg inget fel när jag läste den första gången. Så att det går att bedras ganska lätt. Alltså, det var jätteväckelser och det var olika steg i det här. Jag fattade ingenting då. Så att om inte Guds ande uppenbara sanningen för oss, då står vi oss slätt. Men när det hela började, kan jag säga, det var när vi var i en kyrka och på kvällen så kom en predikant dit med en video som vi skulle se. Den hette Transformations. Budskapet i filmen var ungefär så här: om vi kristna bara kommer samman i stora arenor och konferenser och möten, så kommer vi att förlösa en corporate anointing. Tänk då på Higgins och Canyons läror, så fattar ni vad det är. Om vi tillsammans, va, utgör Kristus, så kommer vi få sånt genomslag så att hela städer kommer att förvandlas. Riket kommer ju bara liksom att komma, och kungen drar in, och så blir ju vi mindre. Nej, vi blir ju större. Eller hur? På detta menar man då, skulle till och med jättegrönsaker komma. Va? Vilken grönsaksmörjelse utgjuts. Va? Ja, men alltså, men det var så här. Vi var så skakade i vårt innersta, och vi kunde inte begripa vad det var. Alltså, vi kände att det är något som inte stämmer. Och vi mådde inte bra, så vi samtalade. Det stämmer inte detta. Det är något som är fel. Vi börjar ju be till Gud. Jag kan säga att det börjar liksom våran... Det var då vi började söka, vad är det som händer egentligen här, alltså i kristenheten nu? Och det var då vi kom bland annat kom in på Trisha Tillins sida då. Hennes sida, gamla hemsida, hon har ju sagt allt som kommer att ske, som behöver inte skriva mer nu egentligen. För hon har alltså beskrivit precis det vi ser nu. Punkt slut liksom. Man menade då i den här videon att det här förlösandet av Guds härlighet då, som man kallar för glory, det här skulle vara tecknet då att grönsakerna, gurkorna blev så där. Men det här är ju precis vad New Age vill när deras guldrike kommer, va? Det är ju drömmen, eller hur? Det är ju nästan som den här Jesus som ska få göra bröd åt alla hela tiden, va? Nästan den tanken, va? Vi fick nu svaret på varför anden varnade så starkt. Det var liksom bara bingo liksom när vi läste det här. Då fattar vi vad Let the Rain var. Jag hade aldrig fattat det förut, kan jag säga. Nu fattar vi vad Let the Rain var.
90-talet.
Ja, det var alltså i 90-talet när vi började vår tjänst då. Nu hade vi alltså börjat få kontakt och förstå att det finns en ande och en energi bakom sig som i allt större mått utgjuts och som kopierar den heliga ande. För det där handlar om att alltså den byter plats, va? Istället för den riktiga anden, när sanningen backar så kommer lögnen och tar över. Det liksom byts ut. Och det här är Let the Rain, Dominionism eller Kingdom Now. Dolda nätverk. olika pastorer och församlingar som är knuten till det här. Hela engelska apostlarrörelsen och profetrörelsen tillsammans med den amerikanska då. Massa nätverk. Det har du det här som blir nu Gathering i Stockholm. Det är nätverk. Och om du läser om de här, slår du upp varenda namn och sen tittar vad de undervisar, så ska du se. Dominionism, Kingdom Now. Alltså det handlar om the New Apostolic Reformation. Chrystia Tillin skrev redan så här. Det är denna lära som idag, alltså det här var skrivet 95 eller något, 96 kanske, 95-96. Den påverkar hela engelska kyrkan alltså, den karismatiska delen. Vad tror du då inte den gör i Sverige och USA? Den kommer att förvandla vårt tankesätt att, för, precis som Elvor sa förut va, att föra in oss på ett jordiskt tankesätt istället för ett himmelskt. Fokuset börjar skifta från att vara en hjälpbehövande församling och människor att titta uppåt till att börja pumpa upp vår egen kraft och förkasta hörnstenen och börja bygga själva. Vi ser alltså den superkyrka David Wilkerson varnar om i synen. New World Order talar om ett, det här ska ni lyssna på, kommer ihåg vad videon hette, Transformations va? Nya världsordningen talar om en global transformation. New Age talar om en kommande transformation. Latter Rain talar också om en transformation. Det gör också, vad heter han? Den här pastorn. Rick Warren, han talar också om en transformation. Vet du vad jag tror? Eller vad tror jag? Jag är nästan hundra på det. Att det är antikrist ande och energi som drar på för att sätta skökan på vildjuret. Uppenbarelseboken 17. Då ser du skökan på vildjuret. Hon rider på staten. Hon är alltså drabbad av samma Kristusande. Hon går in i New World Orders transformation utan att fatta ett smack. Jag kommer ta upp det sen. David Rockefeller sa så här. Han är en av nya världsordningens globala ledare. Vi är precis på gränsen till att få uppleva en global transformation. Allt vi behöver nu är en riktigt stor kris. Sen kommer nationerna att acceptera en ny världsordning. Har ni någon gång hört talas om den globala ekonomin? Kommer ni ihåg vad Elvor sa var viktigast förut? Det är nämligen så här att alla ekonomier idag, det var därför de kommunistiska länderna var tvungna att bli, de hade ju en annan ekonomi, men nu knyts de in i stora systemet. Eller? Ja. Då är alla ekonomier idag sammankopplade på ett eller annat sätt. Så en stor kris i det ekonomiska systemet skulle drabba varenda land. Vad skriver David Wilkerson i synen? Ja, du ser ju vad han skriver. Att antikrist ska kliva fram ur det gamla romerska väldet för att ordna upp ekonomin. Så det kommer alltså en ekonomisk kris. För alla länder är sammankopplade på ett eller annat sätt. Vi skulle ju behöva en stor kris, sa ju Rockefeller, en av världens rikaste personer. Miljardär, mångmiljardär. Han vet vad han pratar om. Latter Rain-videon då, Transformations. De talar om starka ledare som ska träda fram och leda denna transformation. Ja, det är väl sådana här marknadsplatsapostlar och grejer. Man menar att Satans rike kommer att besegras genom andlig krigföring och att hans fästen kommer rivas ner. Då detta sker kommer det glory att utbreda sig och stora väckelser kommer att inta hela samhällen och städer. Riket bryter fram och det kommer att leda till världsfred. Vad ska man säga i första Thessaloniker brevet 5 innan katastrofen kommer? Peace! Ja, just det. Man kommer att lyckas, eller rättare sagt, Gud kommer att tillåta att man lyckas. Det kommer att se väldigt bra ut. Lägg märke till, inte ett ord om kommande avfall eller domar här. Det är bara fullt ös framåt. Gå ut från henne, mitt folk. När ni börjar fatta vad det här är, så är budskapet bara. Gud hjälp oss och förstå vad vi är på väg. Gå ut ur henne mitt folk. Ser ni att det finns folk som fortfarande är oskyldiga, om jag nu ska kalla det så, som är bedragna. Som är där inne. Som inte förstår. Elvor, du sa ju alldeles rätt här alltså. Vi ska inte skäms för att varna. Jag såg något intressant när jag läste Matteus 24 som jag inte har sett förut. Men där så här, när anden ger nytt ljus, är det precis, det har jag ju läst tusen gånger, men just nu ser jag att det är ett annat ljus. Om du slår upp Matteus 24, 21-30 där, så kan jag bara korta ner det och säga så här. Budskapet i de här verserna säger att svåra tider kommer, falska profeter och lärare kommer, och man kommer att tro att riket och kungen är här. Så kan du indela dem där. Och det är exakt samma mönster som Paulus säger i andra Tess. Nej, men akta er nu så ni inte tror att Herrens dag har kommit nu. För först måste, ser ni ordningen? Ja, exakt va? Det kommer någon först. Det kommer en falsk parousia först. Satans rike. Kopian kommer först innan originalet kommer. Men vers 30, kolla. Kolla vers 30. Kungen kommer. Människosonen kommer. I Efesierbrevet 1:9-10. Nu ska vi se något häftigt här. I Efesierbrevet 1:9-10. Den viktigaste versen nästan som Paulus undervisar om. Detta är Guds hemliga rådslut. Gud har bestämt redan innan tiden skapades att hans son ska få ärva allt. Och han ska ha både i himlen och på jorden ska han upprätta allt under ett huvud. Eller ska vi säga en kung, för det är det huvud betyder. Där har du riket va? Och där har du, som man brukar tjata om, agape, att lyda en kung. Då ska vi se, vad vill Gud då? Jo, vad är Guds rådslut? Församla allt under ett huvud som är i himlen och på jorden. Vilka är i himlen som ska samlas till ett? Ja. Har det fallit några i himlen en gång? Ja. De är redan testade där uppe va? En skara föll av, men det gjorde inte Guds änglar va? Demonerna föll av. Kanske är det de som tillsammans med de som inte föll ska bli ett då. Är det det han menar? Ja, vi ska fortsätta. Ska vi få se att det är så? Ja, vilka är det på jorden som ska bli ett under ett huvud? Ja, det är ju de som förblir i honom. Förblir vi honom så att ni inte kommer på skam den dagen han uppenbarar sig, står det. Ja, när han kommer alltså. När kungen kommer, då är det bra att vara i honom. När skulle rådslutet ske, står det i Efesierbrevet 1. Vid tidens fullbordan skall rådslutet fullbordas. Vad härlig Bibeln är va? Så vi går och kollar lite här va? Bara man lägger ihop skrifterna rätt så blir det alldeles perfekt. Uppenbarelseboken 10, vers 5-7. Ska vi bara stadfästa att Bibeln har rätt då. Inte att jag har rätt, men Bibeln har rätt. Då ska du få se den perfekta harmonin i Guds ord. Jag älskar det när man ser det här. Vilken ordning och vilken reda Gud har. Bara man placerar det rätt. Uppenbarelseboken 10:5. Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evigheter. Vi har honom som har skapat himlen och vad där i är och jorden och vad där på är och havet vad där i är och sa ingen tid mer ska givas. När skulle rådslutet i Efesierbrevet 1 fullbordas? Ja, när ingen tid var kvar va? Ja, just det. För då den sjunde ängelns röst hörs och han stöter i sin basun. Då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med evangeliet va? Som han har förkunnat för sina tjänare profeterna. Ja, de sanna profeterna. Så nu ser du alltså Guds hemliga rådslut fullbordat. I Efesierbrevet 1:9-10 då. Tiden är fullbordad. En överängels röst ska höras och en basun ska höras. Och det är givetvis den sista då. Du behöver inte hålla på med den här uppryckan läran när man är tvungen att tvinga in skriften när den inte stämmer. Utan här är bara harmoni. Bara plocka in skriften när den ska vara istället så blir det lite mer harmoni då. Ser du hur väl det stämmer va? Och så tar du Matteus 24:31. Ja, nu vet du vad rådslutet är. Han kommer! Med änglarna va? Vad ska han samla då? Alla i honom. Ja, då ser du skriftens vittnesbörd på att Paulus grundtextord på grekiska är fullständigt rätt. Han ska samla alla änglar som inte föll i himlen tillsammans med alla som inte gjorde uppror på jorden. För det kommer nämligen något som Paulus kallar för det stora avfallet eller det stora upproret. Det kommer ett stort uppror. Det är exakt samma uppror som ormen eller Satan lurade änglarna med. Spegelbild på jorden. Exakt samma prövelse. Fattar du? Exakt samma prövelse som Adam och Eva stod i lustgården. Vi kan ju bli som Gud, va? Ett annat ljus som ser exakt likadant ut kommer att blåsas på. Och kan du inte Guds rådslut och förstå vad han vill med våra liv? Man har inte en chans att stå. Vad var det du sa förut, Elvor, om Jeremias budskap? Guds ord hade de, för det är nämligen vad Guds rådslut betyder, logos. Guds rådslut. Det finns en liknelse i Matteus 24 som vi tror exakt speglar Kingdom Now-läran. Ska titta lite på den sen. Men först så ska vi se så här. Vi får höra så konstiga tolkningar ibland av Guds ord. Liksom. Man säger, men ingen kan ju veta när Jesus kommer, för det står ju i skriften. Det är att så är det ju bara. Alltså, ja, för då, man vill ju ha fram det, att han kan ju komma när som helst. Det är därför man säger så. Men går du till skriften så står det Matteus 24:42, så står det så här: var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Där står det ordet eido. Och samma ord säger Jesus i Johannes 3. Det används också om vanligt se och höra och allt det här. Men det används särskilt när det gäller att det är en uppenbarelse från Gud som du inte kan veta. Alltså. Och då blir det ju, då måste vi läsa in att så här, va, att vi vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni, Ginosko. Men det förstår ni. Att om husets ägare visste ej då. Om han får en uppenbarelse från Gud. Att nu är det nära, alltså. När tjuven kom. Då skulle han hålla sig vaken. Och inte tillåta någon att bryta sig in i hans hus. Är det någon som kommer ihåg när jag berättade den här drömmen bokstavligen för dig? Men jag hade en natt här. Det finns på en predikan på Parose. Alltså ordet eido används i Johannes 3. Där det står att om du inte blir född på nytt kan du inte se eller uppleva Guds rike. Då blir det ju så här. Att om du inte lever i ljuset och har Guds ande, så kommer du inte att förstå när tiden är slut. Blir det. För Paulus säger ju i första Thessalonierbrevet 5, vers 4-5. Ni är ju ljusets barn, så den här dagen kommer inte som en överraskning för er. Eller hur? Om du nu går tillbaka några steg i Matteus 24 och börjar läsa igen. Då ska jag ge er några nycklar nu. För nycklar är bra att ha när du läser skriften. Jag vet att jag har undervisat många här om nycklar, eller hur, Magnus? De är bra att ha, och John på jobbet, han får de här nycklarna dagligen. Och han säger att jag har fått ett nytt sätt att läsa Bibeln. Ja, det får man. Man får nycklar, det är jättebra. Och då är det så här, Guds ord, logos, är det samma sak som Guds rådslut. I Efesierbrevet 1:9-10. Och då vet du att Johannes 1 pratar ju om logos till exempel, va? Guds ord var hos Gud. Jesus är Guds ord, ja, det bekräftar ju bara, va? Att det Gud har tänkt med hela mänskligheten och dig och hela universum, allting handlar om Guds son. Han är viktig, va? Guds ord. Herrens ord kom till mig, han sa det. Då är det viktigt. Mm. Israel fikonträdet måste stå där igen innan kungen kommer. Hosea 3, vers 4-5. Det står att man ska bli utslängd ur landet och komma tillbaka igen. Då ska man söka David, sin kung. Messias, alltså. Det här är jättebra att veta, för vi kommer att läsa ihop något sen när ni kommer att få ögonen öppnade. Bara så här, wow! Jag gillar det här. Då var det ju så här, va, att hur visste Noa att floden skulle komma då? Ja, det var ju ganska lätt, för det var ju Gud själv som talade om för honom det. Han hade funnit nåd för Gud, står bland annat. Det kan du läsa om i första Moseboket 6, 8 och vers 13 och första Mosebok 7 och 1. Vad var det jag sa förut som händer när Gud gör något i våra liv så vi förstår? Eido, va? Eller hur? Eido. Vi måste bli födda på nytt för att förstå riket, se kungen då. Matteus 24:32. Nu ska du få se de här nycklarna falla på plats när vi läser här. Matteus 24:32. Nu ska ni lära er en liknelse om fikonträdet. Och då ser du i Lukas 21, och då vet vi att det handlar om Israel då. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, och vet att sommaren är nära. Skördetid, va? Matteus 13 talar också om att skördetiden är tidens slut. Skördemännen är änglar, då vet vi vilken tid det är. Oj, oj, oj. Så när Israel står där igen efter alla år, då är det du. Nu är det nära, va? Det sa ju de här gamla predikanterna sen 48 och framåt också. Det är ingen nytt. Det var ju den stora grejen, Elvor har berättat, när allt det här hände med Israel. De var ju eld och lågor, de här gamla predikanterna. Men vi har tappat lite av det här, va? Jesu tillkommer så där. Och när ni ser allt detta, då vet ni att på samma sätt att han är nära kungen, va? Eller? Allt handlar om kungen, det är meningen med allt. Han står vid dörren att då är det nära. Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord, logos, står det där, skall inte förgå. Mina ord är inte mina ord, utan det är faderns ord, sa Jesus. Planen, va? Men Messias, allt kommer att försvinna. Men den som är i mig kommer aldrig att försvinna. Med andra ord. Matteus 24:36. Ska vi se. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar. Sen står det inte så här i grundtexten som det står i era biblar. Inte ens sonen. Det står inte där, alltså. Ingen utom fadern. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens parousia. Som människorna levde på den tiden, de åt och drack och gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag Noa gick in i arken. Varför gick Noa in i arken? Jo, därför att Gud hade varnat honom för någonting som skulle komma. Och Gud sa, nu ska du gå in i arken, eller hur? Ej då, va? Eller hur? En övernaturlig uppenbarelse om en sanning. Teorin blir en verklighet. Gud uppenbarar direkt för hans hjärta. Det är dags att gå in nu. Och han lydde och gick. Det är även tro. Men de andra då. Har det stått vers 39, va? De visste ingenting. Inget ljus. Gud var tyst. Och ryckte bort dem alla. Så ska det ske vid människosonens ankomst. Bara Gud visste när floden kom och uppenbarade för Noa, va? Ej då. Men de andra förstod ingenting. Är inte det här exakt det Paulus förklarar, va? I första Tess. Vad som ska hända med dem som äter och dricker och lever i mörkret och allt det, va? Det är ju exakt den här bilden. Men ni som lever i ljuset och är nyktra och vakande. Nej. Det kommer inte som en överraskning för er. Varför det då? Därför att den helige ande kommer att tala direkt till ditt hjärta. Om det här. Om du sköter dina, så att säga, relationer med honom väl, va? Så kommer han att göra det. Han kommer att tala om för dig när tiden är inne, va? För det står att anden, när den kommer, han ska visa er vad som komma skall. Ja. Men vilken tröst, va? Tröstaren, det är Noa på hebreiska. Helige ande. Han ska visa er när det här kommer att ske, då. Så står det, han skonade i andra, ja, Hebreerbrevet 1. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som han ingen ändå hade sett. Va? Genom tro blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Andra Petrusbrevet 2:5. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, står det, tillsammans med 7 andra, när han lät floden stiga över den ogudaktigas värld. Men vänta nu här, du menar inte Noa att du sprang omkring och dömde andra? Du var ju rättfärdighetens förkunnare, jag ska visa vad det betyder. Det är exakt samma sak som hennes döparen gjorde, va? Han var också rättfärdighetens förkunnare. Han pratade om huggormsyngel och allt möjligt. Ja, men han dömde väl, eller hur? Det är det där du får höra också när du börjar prata sanning med folk, vad som sker, vilken tid vi lever i. Du ska inte döma, säger man, i total okunskap. Total okunskap, säger man så. Men en rättfärdighetens förkunnare, det menas att man ska jämföra vägar. Vad skulle han göra? Han ut i öknen. Jo, han skulle predika en rak väg, va? Till skillnad mot krokiga vägar. Hur gör du det? Jo, du jämför dem. Eller hur? En rättfärdighetens förkunnare, han pekar alltid ut, här går vägen. Och då blir det ganska uppenbart var vägen inte går, om du förstår mig rätt. Det var hans uppgift. Men det, han kom till himlen, men jag menar, mänskligt sett så vart det ju... Det är så många får betala priset till Kina idag också. Han jämför sin generations väg med Bibelns väg. Skulle tro att Noa var ganska hatad. Nu fortsätter vi där vi slutar i Matteus 24, 42-43. Nu har vi läst lite nycklar och så här. Och då ska vi se. Nu vet vi ju allt vad Guds ord är, va? Guds ord är också mat. Ser ni hur Bibeln förklarar varandra? Ni ska äta mig, säger Kristus. Jag är brödet som kommer ner från himlen och allt det. Så han är maten, va? Som vi ska dela ut till andra. Inspirerad av. Ja. Laglöshet är förbjuden mat, till exempel. Om man så. Anomia, det betyder förbjuden mat för får eller människor. Så nu vet du det. Och det är inte så bra att sånt i kastrullen då. Sånt slänger vi på beteskeppet när vi ser att det är för gammalt. Då kan det vara giftigt, så vi kastar sån mat. Då står det så här då. 44. Matteus 24, 44. Var därför också ni beredda, vakande. Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre har blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid. Ja, det betyder ju Guds rådslut då, om man drar ihop det, va? Precis vad jag förklarar för er vad Guds rådslut var. Kungen och allt det här, eller hur? Ja, det här är så uppenbart att det handlar om den läran som Elvort gav förut, så det här är inte klokt egentligen. Men Gud vet ju allt redan från början. Salig är då den tjänaren. Ja, det betyder att vara inre välsignad, betyder salig. Enligt Carter Conlon i Times Square Church så betyder det. Och då läser vi apostlagärningarna. Hur gör Jesus när han välsignar oss? Jo, han vänder våra hjärtan bort ifrån det onda, står det. Det är ju den välsignelse som kallas för Abrahams välsignelse. Det är ju inte rikedom, utan det är ju ett rent hjärta, va? Och fullt med andliga rikedomar. Guds ord förklarat i hans ljus, med andra ord. Okay. För att ge dem mat i rätt tid. Salig eller upplyst i hjärtat då. Är den tjänaren om hans herre finner honom göra så när han kommer? Amen, säger jag er. Han ska sätta honom över allt han äger. Ja, de i Kristus, va, ska ärva allt med honom när han kommer tillbaks. Matteus 24 och 45. Amen, nu ni som har biblar och som klår ni upp King James, kan ni få se där vad det står. Men om den tjänaren är ond, har fått ett förmörkat hjärta, skulle man kunna säga, eller hur? Varför säger han, gå bort ni förbannade? Och de andra, som man vänder bort från ondska. Och så vänder vi på det, va? Ser du? Mörker, va? Vad sa Jesus? Han sa så här, vandra medan ni har ljuset. Vandra, det är ju en väg, va? Tankesätt och handling, va? Hjärtat. Så att inte mörkret övervinner er. Det är precis vad jag har gjort här. En villolärare har övervunnit dem. Men om den tjänaren är ond i sitt hjärta, ogräs, mörker, och säger i sitt hjärta, min herre har delayed his coming. Han har försenat sin ankomst, står egentligen grundtexten. Det tyckte jag var väldigt intressant, för det stämmer ju precis med vad de lär, va? Nej, han kan inte komma nu, för nu måste vi bygga riket först! Det är ju precis! Jag blir så inspirerad, inte klok. Tänk att Gud är så god att han visar in i minsta detalj. Ja, ni behöver inte ens tveka. Ni ser dem över hela landet med sina konferenser. Gå inte på det här, vad ni än gör. Och så börjar han slå de andra tjänare. Ja, han uppträder som ledare. Vad skulle Transformations ledare göra? De skulle vara väldigt starka, va? Och eftersom det inte är Guds ande, så måste det vara en annan auktoritet. Slår fåren. Herren visar mig en dröm om slagna en gång så jag grät. Så mår många idag, va? Hamnar du under ett sånt här ledarskap, så kommer du få så stora sår i hjärtat så att ibland så orkar man inte ens med mer. Och då sitter du här som har fått höra sanningen och vi får höra sanningen. Förstår du att vi måste hjälpa dem? Vi ska alla vara herdar. Det betyder ge rätt mat. Vi ska mata, vårda, läka, föda, klappa om, smörja med olja i ögonen och allt det här. Det är våran uppgift. Vi ska ta hand om vår nästa. Men det står att du ska älska vår nästa, inte det gullig gull. Nej, det står agape. Du ska också låta din nästa få se kungen. Alltså, det är det handlar om. För hamnar man under kungen, då kommer ju helande automatiskt. Om han gör det, alltså slår de andra uppträder som, då ska hans herre komma på en dag när den tjänaren inte väntar honom. Och i den stund han inte känner till. Ser ni att det är två grupper av människor här? Några som Gud kommer att tala om när det är dags för. Och några som man nästan gör tvärtom emot. Ja, detta förstår ni det. Det är rätt väckelse. Blås på bara! Finns det någon som säger. Och de kommer att blåsa på så jorden yr. För vi är ju så många och titta vad vi galopperar fort här. Och vilka krafter vi har med oss. Nu kan vi ju oslagbara. Vi är ju Joels armé och kolla, vi viftar med flaggor. Vi är så många. Vi kan underlägga oss allt. Lyssna på YouTube på dårskapen. Gör det. Kom sen och säg till mig att jag har fel. Med den skriftgrund jag nu har lagt. Jag har nämligen lagt framför oss två vägar. När jag blir frälst, sa Herren. Det kommer en dag, Janne, när du kommer att få välja väg. Jag trodde ju redan att jag var frälst. För man har ju hört en gång frälst, alltid frälst. Nej du, jag ska få välja väg. Ja. Varenda människa på den här jorden kommer att ställas inför två vägar. Som det började kommer det att sluta. Ena trät hänger en orm och dinglar och lyser och viskar. Här är vägen. Följ med nu. Det är många som krälar här. Men på den andra så är det ett ljus. Och det ljuset, det lyser upp någonting som inte är så attraktivt många gånger. Det är ett grovhugget kors. Herr Janne, har jag gjort för dig. Det är dags att dö ner. Och jag skakar inom mig när jag tänker på konsekvensen. Vad som är på gång, vad som händer. För det är precis det här som händer. Stora massorna. Öset och draget. Och allt det här ni har sett på television, va? Från USA. Hur man liksom samlas i stora jättarenor. Och man kryper och man kysser, vad heter det? nästan påvens fötter, och det ska bli så stort och liksom gnistrande. Och så kommer den här lilla gruppen, va, så tar Philadelphia, va. Ja, det är bra, ni har inte förkastat mitt ord. Vad var mitt ord? Logos, va? Ja, ni är inte starka i er själva. Det kanske finns många som till och med har fallit i vad vi kallar för synder. Men res det på sig igen, för blodet renar, ni vet. Man behöver inte vara så speciellt perfekt många gånger. Men det man behöver vara, så är det ärlig i hjärtat. Jag klarar inte det här, herre. Kan du hjälpa mig en bit till på den här vägen? Är jag väldigt glad och tacksam. Sen går det ett tag till. Jag ska aldrig glömma när vi hade sopputdelning i Gilead. Vi har stått där i källaren. Det var mycket alkoholister som var där, som hade problem med drickat. Och så var det särskilt en, han lever inte längre. Men om inte han var frälst alltså. Du vet, han, när vi berättade om Jesus, så gick han ner på sina knän. Och han bara grät när han såg tavlan med Jesus i åkern, ni vet, med sina lärjungar. Så han bara grät, annars kan han inte sjunga Pärleporten. Ja, men snacka om ödmjukhet. Man kan undra många gånger vem som är frälst och vem som inte är frälst. Jag grep mig varje gång när jag såg han den mannen. Kära Jesus, tack att vi får prisa ditt namn. Herre, att vi tillsammans får gå den här vägen, Jesus. Vi är inte så starka, herre, men vi har en stark Gud, och jag tackar dig, herre, att du ger oss nåd för dagen, herre, att vi får vandra med dig på den smala vägen. Herre, jag ber dig att du ska hjälpa oss, bevara oss, Jesus, så vi vandrar i ljuset, och att vi ska få många att vakna upp, herre, när vi förstår vad klockan är slagen, Jesus. Att varningarna, ja, de är här nu, herre. Det är dags att vakna upp, Jesus. I Jesu namn. Amen.